Kapitel 13. Överhuvuden. Sidan 344. Saida och de båda vindfinnerskorna lämnade Elaines svit värdigt och utan synbar brådska, men med nästan lika lite formaliteter som när de kom. Saida tillönskade bara Elaine att ljuset skulle skina över henne och bevara henne, vilket var nästan som att rusa iväg utan ett ord när det kom från en Athan Mir. Elaine kom fram till att Saida, om hon nu försökte bli den nya skeppsfrun över Athan Mir, antagligen hade en rival som hon hoppades vinna ett övertag över. Det kunde vara bra för Andor om Saida verkligen vann Athan Mirs tron, eller vad nu havsfolket kallade det. Även om det skett som en affärsöverenskommelse skulle hon alltid vara medveten om att Andor hade hjälpt henne, och det kunde bara vara av godo. Men om hon misslyckades i sitt uppsåt skulle å andra sidan hennes rival också veta vem Andor hade gynnat. Nåväl, detta var bara om och kanske. Här och nu var en helt annan sak. Jag väntar mig inte att någon ska tillgripa våld mot en ambassadör, sa hon med låg röst när väl dörrarna stängts bakom dem. Men i framtiden väntar jag mig att få vara i fred i mina rum. Inte ens ambassadörer ska få promenera in som de vill. Har jag gjort mig förstådd? Rasoria nickade. Hennes ansikte kunde ha varit skuret i trä, men att döma av de röda fläckarna som blommade upp på hennes kinder kände hon lika stor smälek inför att ha släppt in havsfolkskvinnorna som Birgit, och bandet till väktaren formligen kröp av skam till den grad att Elaine började känna hur det hettade i hennes egna kinder. Ni gjorde ingenting fel, inte precis, men låt det inte hända igen. Ljus, nu lät hon som ett fullständigt mähe. Vi pratar inte mer om saken, sa hon stelt. Åh, bränne Birgit och bandet. De skulle ha varit tvungna att brottas med Saida för att stoppa henne. Men att spä på Birgits huvudvärk med stingande förutmjukelse var att lägga sten på börda. Och Birgit hade ingen anledning att flina på det där lismande sättet. Elaine visste inte när eller hur hennes syster hade fått kännedom om att hon och Birgit ibland speglade varandra. Men Avienda tyckte att det var oerhört lustigt. Ibland kunde hennes humor vara väldigt rå. En dag kommer ni båda att få varandra att smälta bort alldeles, skrattade hon. Men det sprattet har du ju redan spelat en gång, Birgit Thralion. Birgit blängde på henne och Elaine kände hur en plötslig bestörtning trängde undan skammen. Avienda svarade med en blick så till bredden fylld av oskuld att man kunde tro att ögonen skulle trilla ut. Det var bäst att inte ens fråga, bestämde Elaine. När man frågar får man höra svaret antingen man vill eller ej, brukade Lini säga. Hon ville inte höra någonting. Inte när Rasoria stod där och studerade golvet framför sina fötter och resten av gardeskvinnorna med föga framgång försökte låtsas att de inte lyssnade ute i förmaket. Elaine hade inte förstått hur stort värde hon satte på sitt privatliv förrän hon helt hade förlorat det. Nästan helt i varje fall. Nu tänker jag avsluta mitt bad, sa hon lugnt. Blod och aska. Vad var det för spratt Birgit hade spelat henne? Någonting som fick henne att smälta. Det kunde knappast ha varit någonting allvarligt om hon fortfarande inte visste vad det var. Dessvärre hade badvattnet hunnit bli kallt, eller i varje fall ljummet, och inte alls särskilt lockande att krypa ner i. Det skulle ha varit underbart att ligga i blöt ett tag till. Men det var inte värt att vänta medan karet tömdes hink för hink och nytt varmvatten hämtades upp från köket. Vid det här laget visste säkert hela palatset att hon var tillbaka, och överpigan och högste bokhållaren var säkert angelägna om att få avlägga rapport. Det gjorde de dagligen när hon var i staden, och de gånger hon varit borta över natten var de dubbelt så angelägna. Plikt gick före nöje om man ville regera över ett rike, och det gällde i dubbelt så hög grad när man försökte vinna tronen. Evienda drog handduken från huvudet och skakade ut sitt hår, synbarligen lättad över att inte behöva stiga ner i vattnet igen. Hon gick mot påklädningsrummet, slängde ifrån sig badrocken innan hon var framme vid dörren och var redan i stort sett klädd när Elaine och tjänstekvinnorna kom in. Hon muttrade bara lite när Narys avslutade påklädningen åt henne, trots att det inte var mycket annat kvar än att kliva i den tjocka yllekjolen. När hon fått på sig de mjuka, knähöga snörstövlarna slog hon däremot undan kammarjungfruns fingrar och snörde dem själv. För Elaine var det inte lika lätt. Såvida ingen allvarlig nödsituation hotade kände sig Echandy förorättad om Elaine inte ville diskutera klädvalet med henne. Det fanns alltid en känslig balans att upprätthålla med de närmaste tjänarna. En kammartjänarinna visste alltid då utan undantag mer om ens hemligheter än man trodde. Hon såg en i ens sämsta stunder, när man var sur, trött, gråtfärdig, rasande och irriterad. Respekten måste vara ömsesidig, annars blev situationen ohållbar. Därför hade Evienda redan hunnit sätta sig på en av de stoppade bänkarna så att Narys kunde kamma ut hennes hår innan Elaine bestämt sig för en enkel grå klänning i fint ylle med grön brodyr på den höga kragen och ärmarna, kantad med svarträvspäls. Det berodde inte så mycket på att hon hade svårt att välja, utan snarare på att Echandy la fram mängder av sidenklänningar, smyckade med påsydda pärlor eller safirer eller eldstenar. Den ena mer prunkande av broderier än den andra. Det spelade ingen roll att tronen ännu inte var hennes. Echandy ville att hon varje dag skulle gå klädd som en drottning, redo för en audiens. Det hade funnits en viss mening med detta när Elaine dagligen hade blivit uppvaktad av delegationer av handelsfolk som ville lämna in ansökningar om olika privilegier eller bara visa henne sin aktning. Särskilt utlänningar som hoppades att oroligheterna i Andor inte skulle påverka deras handel. Det gamla talesättet att den som höll Caimlyn höll hela Andor hade aldrig varit riktigt sant. Och i handlarnas ögon hade utsikterna för att hon verkligen skulle få tronen minskat i och med att Arimillas här slagit läger utanför murarna. De var inte sämre på att räkna hur många hus som fanns på de olika sidorna än på att räkna mynt. Till och med andoranska handelsmän undvek palatset nu och vistades så lite som möjligt i gamla Caimlyn för att ingen skulle tro att de hade varit där. Medan bankirerna kom i omärkta vagnar och med uppfällda kåpor. Det var ingen av dem som ville henne illa, det visste hon, och sannoliken ingen som ville göra henne arg. Men de ville inte förarga Arimilla heller, inte nu. Trots allt kom penningutlånarna fortfarande, och än så länge hade hon inte hört talas om några handelsmän som gått till Arimilla med någon ansökan. Det skulle vara det första tecknet på att hon hade förlorat. Det tog dubbelt så lång tid som det borde att få på sig klänningen eftersom Echandy lät Chefferny hjälpa till. Flickan flämtade hela tiden, fortfarande ovan vid att klä på någon annan och rädd att fela inför Echandys falkblick. Mycket mer rädd för det än att göra ett misstag inför sin härskarinna, misstänkte Elaine. Den unga kvinnans ängslan gjorde henne klumpig. Klumpigheten fick henne att bli ännu mer omsorgsfull och det i sin tur gav henne mer tid att oroa sig för misstag. Följden var att hon var långsammare än den gamla någonsin varit. Men till sist kunde Elaine sätta sig mitt emot Evienda och låta Echandy dra en elfenbensborste genom hennes lockar. Det var en sak att låta någon av flickorna dra en särk över Elaines huvud eller knäppa hennes klänning. Men Echandy tänkte inte riskera att de ställde till hennes hår. Den gamla hade emellertid inte hunnit ta mer än ett dussintag med kammen förrän Birgit visade sig i dörren. Echandy fnös och Elaine kunde nästan se hur hon grimaserade bakom hennes rygg. Det var högst motvilligt som Echandy hade gått med på att Birgit var närvarande när Elaine badade. Men påklädningskammaren var helig mark. Förvånande nog lät Birgit kammartjänarinnans ogillande passera utan att ens försöka ge henne en blickande blick. I vanliga fall undvek hon att pressa Echandy en tum längre än Elaine begärde. Dailin har kommit tillbaka, Elaine. Hon har med sig gäster. Överhuvudena för Manchers, Havins, Gilliards och Northons hus. Av någon anledning kändes Birgit både förbryllad och irriterad. Elaine fick lust att ta ett lyckoskutt trots huvudvärken som hennes väktare fortfarande delade med sig av. Om Echandy inte stått där med kammen i hennes sår skulle hon kanske ha gjort det. 4. Hon hade aldrig trott att Dailin skulle ha sådan framgång. Hoppats hade hon och bett om det, men aldrig väntat sig det. Sannligen inte på bara en vecka. Sanningen att säga hade hon varit övertygad om att Dailin skulle komma tomhänt tillbaka. 4 hus till betydde att hon var jämställd med Arimilla. Det grämde henne att behöva vara jämställd med den befängda kvinnan. Men det tjänade ingenting till att förneka sanningen. Manchir Haven, Gilliard och Northern. Varför inte Kindred? Det var det femte av de hus som Dailin hade gett sig ut för att uppsöka. Nej, hon hade 4 hus till bakom sig nu, så hon tänkte inte gräma sig över att ett saknades. Ta emot dem i mottagningssalongen tills jag kan komma ut, Birgit. Lilla salongen hade räckt åt Saida. Hon hoppades att vågfrun inte hade känt sig ringaktad. Men överhuvudena för 4 adelshus krävde mer än så. Och be överpigan att ordna med sviter åt dem. Sviter, ljus. Ethan Mear skulle få lämna sina i all hast för att ge plats åt ädlingarna. I väntan på att havsfolket reste delades de flesta sängar av 2 personer och de övriga delades av 3. Echandy, jag tror att jag tar den gröna med safirerna. Och safiret i håret också. De stora safirerna. Birgit kändes fortfarande förbryllad och upprörd när hon gick. Varför? Hon kunde väl inte tro att hon borde ha låtit Dailin vänta på grund av intermezzot med Saida. Åh, ljus. Nu var Elaine förbryllad över att Birgit var förbryllad. Och om inte den karusellen fick fortsätta skulle de snart vara alldeles yra i huvudet båda 2. När dörren stängdes bakom väktaren gick Echandy bort till det närmaste klädskåpet med ett leende som nog kunde kallas triumfatoriskt. Elaine log också när hon såg på Avienda som hade viftat undan Nerys och hennes kam och nu var i färd med att vika en mörkgrå huvudduk. Hon behövde någonting som drog henne ur den virvlande känslospiralen. Du kanske också borde ta på dig siden och smycken för en gång skull, Avienda, sa hon med milt retsam röst. Det är förstås ingen fara med Dailin, men de andra är inte vana vid ale. De kanske tror att jag har bjudit in någon från stallet. Det var menat som ett skämt. De retade ständigt varandra för varandras kläder. Och Dailin tittade snett på Avienda, oavsett vad hon hade på sig. Men hennes syster tittade fundersamt på klädskåpen som stod längs väggen. Sen nickade hon och la ifrån sig huvudduken på kudden bredvid sig. Bara för att de där överhuvudena ska bli tillbörligen imponerade. Tro inte att jag tänker göra det här för jämnan. Jag gör det bara som en tjänst åt dig. För att vara någon som bara skulle göra någon en tjänst var det med anmärkningsvärt stort intresse hon granskade de klänningar som Echandy la fram innan hon bestämde sig för en i mörkblå sammet med gröna slitsar och ett hårnät av silver. Det var hennes kläder, sydda åt henne, men ända sedan de kom till Camelin hade hon undvikit dem som om de kryllat av dödskallespindlar. Hon strök över klänningens ärmar och såg ut som om hon kanske skulle ångra sig. Men till sist lät hon Nerys knäppa de små pärlknapparna i ryggen. Hon avböjde Elaines erbjudande om en uppsättning smaragdsmycken som skulle ha passat alldeles förträffligt till långklänningen och behöll istället sitt silverhalsband och elfenbensarmbandet. Men i sista minuten nålade hon fast bärnstenssköldpaddan vid axeln. Man vet aldrig när den kan behövas, sa hon. Det är bäst att vara på den säkra sidan, instämde Elaine. Du klär verkligen i de där färgerna. Det var sant, men Arianda rodnade. Om man berömde henne för hennes skicklighet med pilbågen eller att hon sprang så fort, tog hon det bara som ett rättmätigt erkännande. Men hon hade svårt att komma till rätta med att hon var vacker. Det var en del av sig själv som hon helt hade lyckats ignorera fram tills helt nyligen. Shandy skakade missnöjt på huvudet. Hon visste inte att broschen var en angril och bärnsten passade inte till det blå sammetstyget. Eller så berodde det på att Avianda stuckit sin kniv med hornhandtag innanför klänningens gröna sammetsskärp. Den vithåriga kvinnan såg till att Elaine fick en liten dolk med safirer på slidan och skaftet, hängande i ett skärp av vävd guldtråd. Allting måste vara helt rätt för att vinna Echandis godkännande. Rosoria hajade till när Arianda kom ut i förmaket i sin höghalsade sammetsklänning. Gardeskvinnorna hade aldrig sett henne i annat än ejlkläder. Arianda blängde på dem som om de hade skrattat åt henne och tog ett stadigt tag om knivskaftet. Men lyckligtvis avleddes hennes uppmärksamhet av en bricka som stod på ett långt bord vid ena väggen. Elaines middagsmål hade kommit medan de klädde sig. Arianda ryckte bort den blårandiga duken som täckte brickan och försökte intressera Elaine för maten. Påtalade leende hur söt sviskonkrämen säkert var och gav till små lyriska utrop över köttbitarna i sin korniga röra. De såg mest ut som träflisor. Rosoria harklade sig och påpekade att det brann en trevlig brasa in i svitens större salong och att hon gärna skulle bära in brickan dit åt hennes nåd Elaine. Alla ville alltid försäkra sig om att Elaine åt ordentligt. Vad nu ordentligt innebar för var och en. Men det här var befängt. Brickan hade redan stått där ett tag och röran hade stelnat till en massa som skulle ha fastnat i skålen om hon vände den upp och ner. Över huvudena för fyra adelshus väntade på henne och de hade väntat länge nog. Det påpekade hon för Arianda och Rosoria men sa att de gärna fick äta om de var hungriga. Hon antydde faktiskt att hon kanske skulle insistera på att de gjorde det. Det räckte för att Arianda skulle breda duken över brickan igen med en rysning och Rosoria ödade inte heller mer tid. De behövde bara gå en kort bit genom den kalla korridoren för att komma till mottagningssalongen. Och förutom de själva var det ingenting som rörde sig där annat än väggarnas färggranna vintervävnader som gungade i draget. Gardeskvinnorna slog emellertid en ring runt Elaine och Arianda och höll vakt över dem som om de väntade sig ett troll och angrepp. Elaine lyckades med nöd och näppe övertyga Rosoria att salongen inte behövde genomsökas innan hon gick in. Gardeskvinnorna tjänade och lydde henne, men de hade också svurit att hålla henne vid liv och när det gällde den plikten kunde de vara precis lika envisa som Birgit var när hon bestämde sig för att vara väktare, generalkapten eller stora syster. Så här snart efter incidenten med Saida skulle Rosoria förmodligen helst ha velat att förstarna och förstinnorna där inne lämnade ifrån sig sina vapen. Elaines hot om att dela med sig av maten kunde förstås också ha spelat in. Efter en kort diskussion svepte emellertid Elaine och Arianda in genom den breda dörröppningen tillsammans och utan sällskap. Elaine fick emellertid inte vara nöjd länge. Salongen var stor, avsedd för mottagningar med dussintals människor. Den hade mörka väggpaneler, tjocka mattor på golvet och en hästskoformad båge av stolar med höga ryggstöd uppställda framför den höga eldstaden i vit marmor med fin röd ådring. Här kunde man hedra högt uppsatta utländska dignitärer med ett trivsammare mottagande än vid en audiens i tronsalen, eftersom det var mer intimt. Lågorna som dansade över vedträna på härden hade knappt hunnit jaga bort den värsta kylan. Men det var verkligen inte därför som Elaine kände sig som om hon hade fått ett hårt slag i magen. Nu förstod hon varför Birgit varit så förbryllad. Dailin stod vid elden och värmde händerna, men när de kom in vände hon sig om. Dailin var en kvinna med kraftfulla drag, fina rynkor i ögonvråna och en antydan till grått i det gyllenblonda håret. Hon hade inte tagit sig tid att byta om efter ankomsten till palatset, utan var fortfarande klädd i en mörkgrå ridklänning som var en del fläckar efter resan. När hon neg var det bara en lätt böjning av halsen och knäna, men det var inte för att vara ohövlig. Dailin visste sitt eget värde, precis lika väl som Saida. Hon bar inga andra smycken än en liten guldbrosch på axeln i form av ugglan och eken, som var husets Tarawins vapen. För mer behövde Tarawins överhuvud inte ha. Men hon hade visat sin lojalitet till Elaine på ett sätt som nästan blivit hennes död. Ers nåd, Elaine, sa hon formellt. Det är mig en ära att kunna presentera först Perivale, huset Mantiers överhuvud. En söt pojke med guldlockigt hår och en enkel blå rock drog sig hastigt bort från det fyrpipiga kaleidoskopet, vars förgyllda ställning var högre än han. I handen hade han en silverbägare som Elaine verkligen hoppades inte innehöll vin, eller att det i så fall var synnerligen utspätt. På ett av sidoborden stod det flera brickor med bägare och karaffer, och en silig tekanna som väl lika gärna kunde ha varit fylld med varmt vatten. Nöjet är på min sida, i snådelein, pep pojken, rådnade och lyckades åstadkomma en fullt acceptabel bugning trots vissa svårigheter att hantera svärdet som hängde vid hans sida. Vapnet såg alldeles för långt ut för honom. Mantiers hus står vid Trackens sida. Hon svarade mekaniskt med en nigning medan hon försökte få ordning på sina omtöcknade tankar. Hennes nåd Catalin, överhuvud för Havens hus, fortsatte Dailin. Elaine, mumlade en mörkhårig ung kvinna vid hennes sida, nuddade vid sin mörkgröna byxkjol och böjde knäna en liten aning på ett sätt som möjligen var avsett som en nigning. Kanske försökte hon bara härma Dailin, om det inte var för att hon inte ville sticka hakan mot stora emaljbråsen, föreställande Havins blå björn som var fastnålad vid klänningens höga krage. Hennes hår var uppsatt i ett silvernät som också pryddes av den blå björnen, och hon bar en lång sigillring med samma märke. Kanske något överdriven stolthet över sitt hus. Trots sin svala högdragenhet var det bara av ren hövlighet man kunde kalla henne kvinna, och kinderna hade fortfarande barnahullet kvar. Havin står naturligtvis också på Trackens sida. Annars skulle jag ju inte vara här. Dailins läppar stramade en aning och hon gav flickan en hård blick som Catelyn inte verkade se. Först Brandlet, överhuvud för Gilliards hus. Ännu en pojke. Den med ostyriga svarta lockar och klädd i grönt med guldbrodyr på ärmarna. Han ställde hastigt ifrån sig sin vinbägare på ett bord som om han blev besvärad över att bli sedd med den i handen. De blå ögonen var för stora för hans ansikte och han snubblade nästan över svärdet när han bugade. Det är mig en glädje att säga att Gilliards hus står vid Trackens sida, ers nåd Elaine. När han kommit halvvägs slog rösten över från alt till bariton och han rådnade till och med mer än Perivale. Och först Cornail, huset Northens överhuvud. Cornail Northen låg brett över kanten på sin silverbägare. Han var lång och smal, klädd i en grå rock vars armar var lite för korta för att dölja hans knotiga handleder och hade ett inbjudande leende, muntra bruna ögon och näsa som en örnäbb. Vi drog lott om i vilken ordning vi skulle bli presenterade och jag fick det kortaste strået. Northern står vid Trackend. Inte kan vi låta ett mähe som Amarilla få tronen. Han styrde ledigt undan svärdet när han bugade sig och hade i varje fall nått myndig ålder. Men Elaine skulle gladligen äta upp både hans kragstövlar och hans silversporrar om han var många månader över 16 år. Deras låga ålder kom naturligtvis inte som någon överraskning. Men Elaine hade trott att Cornell skulle ha en grånad ålderman vid sin sida som rådgivare och att de andras förmyndare skulle stå och titta över deras axlar. Det fanns ingen annan i rummet, bortsett från Birgit som stod framför de höga valvfönstren med armarna i kors nedanför brösten. Hon avtecknade sig i missnöjd siluett mot det starka middagsljuset som flödade in genom fönsterrutornas klara glas. Huset Trackend välkomnar er alla. Och jag välkomnar er alla, sa Elaine som lyckats dölja sin bestörtning. Jag ska inte glömma ert stöd och Trackend ska heller inte glömma. En del av hennes förundran måste ha skinit igenom eftersom Catelyns läppar smanade och hennes ögon glittrade. Som du säkert vet har jag ingen förmyndare längre, Elaine, sa hon stelt. Min farbror, först Arundel, sa vid ljusens fest att jag var så redo som jag någonsin skulle bli och lika gärna kunde få fria tyglar då som om ett år. Sanningen att säga ville han nog få mer tid till att vara ute och jaga medan han ännu kan. Han har alltid älskat att jaga och han börjar bli väldigt gammal. Än en gång gick Dailins blick henne förbi. Arundel Haven och Dailin var ungefär jämngamla. Jag har inte heller någon förmyndare, sa Brandlet osäkert med en röst som nu var nästan lika ljus som Catelyns. Dailin gav honom ett vänligt leende och strök tillbaka håret från hans panna. Det la sig genast framåt igen. Maeve var som vanligt ute och red för sig själv när hennes häst trampade i ett mullvadshål, förklarade hon stilla. När de hittade henne var det redan för sent. Det har förekommit vissa diskussioner om vem som ska ta hennes plats. De har bråkat om det i 3 månader, muttrade Brandlet. Ett ögonblick såg han yngre ut än Perivale, en liten pojke som försökte hitta fram utan någon som visade honom vägen. Det får jag egentligen inte berätta, men jag kan säga det till dig. Du ska ju bli drottning. Dailin la handen på Perivales axel. Han rätade på sig men var fortfarande kortare än hon. Först Willin skulle ha varit här med Perivale, men han är sängliggande. Åldern kommer i kapp hos alla förr eller senare. Hon gav Catelyn en blick igen, men nu stod flickan och studerade Birgit med tankfull min. Willin sa att jag ska hälsa att han sänder dig sina lyckönskningar och en som han betraktar som sin egen son. Morbror Willin sa att jag skulle försvara Mantyrs och Andros ära, sa Perivale med ett allvar som bara ett barn kunde ha. Jag ska försöka, Elaine. Jag ska verkligen försöka. Jag är övertygad om att du kommer att lyckas, sa Elaine och förmådde åtminstone lägga en viss värme i rösten. Egentligen ville hon jaga ut dem allihop och ställa några synnerligen öppenhjärtliga frågor till Dailin. Men det gick inte. Inte nu. Oavsett ålder var alla 4 överhuvuden för varsitt starkt adelshus. Och hon måste bjuda dem på förfriskningar och åtminstone en liten smula konversation innan de gick för att byta om efter resan. Är hon verkligen generalkapten för drottninggardet? Frågade Catelyn när Birgit räckte Elaine en tunn blå porslinskopp med hett vatten som hade en knappt märkbar mörk ton. Flickan pratade som om Birgit inte var där. Birgit höjde på ögonbrynet innan hon drog sig tillbaka, men Catelyn verkade ha god vana vid att inte se vad hon inte ville se. En söt kryddoft steg från vinbägaren i hennes trinda hand. Det fanns inte minsta droppe honung i Elaines eländiga teblask. Ja, och hon är min väktare också, sa hon. artigt, så redo hon någonsin skulle bli. Flickan hade förmodligen tagit det som en komplimang. Hon förtjänade en omgång med riset för sin ohövlighet. Men man kunde inte ge överhuvudet för ett adelshus smisk. Särskilt inte när man behövde hennes stöd. Kertalin tittade hastigt på Elaines händer. Men åsynen av ormringen rubbade inte hennes svala min det minsta. Har de gett dig en sån? Jag hade inte hört att du blivit HD. Jag trodde att Vita Tornet hade skickat hem dig när din mor dog. Eller kanske på grund av oroligheterna i tornet som det pratas om. Tänka sig, HD som kivas som bondkvinnor på marknaden. Men hur kan hon vara kapten eller väktare utan svärd? Hur som helst så säger min moster är väl att en kvinna ska överlåta svärden åt männen. Man skor inte sin egen häst när man har en hovslagare eller mal sin säd om man har en mjölnare. Det sista var säkert också ett citat av hennes nåd Evel. Elaine höll sitt minspel i schack och ignorerade de bara högst nödtorftigt dolda förolämpningarna. Hären är en härförares svärd, Kertalin. Gareth Bryan säger att en härförare som använder en annan klinga har tagit miste på sin uppgift. Det verkade inte som om Bryans namn gjorde något intryck på flickan. Gruvarbetarbarnen uppe i Dimbergen kände till Gareth Bryan. Arienda dök upp vid Elaines sida. Hon log som om det gladde henne storligen att få tillfälle att tala med Kertalin. Svärd är inte till någon nytta överhuvudtaget, sa hon med blid stämma. Blid? Arienda? Elaine hade aldrig haft en aning om att hennes syster kunde förställa sig så väl. Hon hade också en bägare med glödgat vin i handen. Det hade varit för mycket begärt att tro att hon skulle fortsätta dricka vattnigt te av ren systerkärlek. Du borde lära dig att använda ett spjut. Och kniv. Och båge. Bridget Trehelion kan skjuta ut ögonen på dig på 200 stegs håll. Kanske 300. Spjut, sa Kertalin med svag röst. Och sen aningen klentroget. Mina ögon. Jag har inte presenterat min syster, sa Elaine. Arienda, det här är Kertalin Haven. Kertalin, får jag föreställa Arienda av Nio Dalarna sept i Tardats klan? Egentligen borde hon kanske ha gjort det i omvänd ordning. Men Arienda var faktiskt hennes syster och till och med överhuvudet för ett mäktigt hus fick finnas i att bli presenterad för tronens dotters syster. Arienda är Eil. Hon går i lära för att bli en av deras visa. Flickan tappade hakan redan från början och för varje sak Elaine sa öppnade hon munnen allt vidare tills hon gapade som en fisk. Mycket tillfredsställande. Arienda gav Elaine ett mindre leende än det hon gett Kertalin och hennes ögon glittrade gillande över vinbägaren. Elaine höll god min, men egentligen ville hon svara sin syster med ett brett flin. De andra var betydligt enklare att hantera och betydligt mindre irriterande. Perivale och Branlett var blyga eftersom det var första gången de var i Camelin, för att inte tala om drottningpalatset, och de sa knappt ett ord om man inte drog det ur dem. Cornel trodde att Elaine hade skämtat när hon sa att Arienda var Eil och skrattade så att han nästan fick hennes slidkniv i magen. Men lyckligtvis trodde han att det också var ett skämt. Arienda anlade en iskall värdighet som skulle ha gjort att man trott att hon var en vis om hon haft sina vanliga kläder. Men i sammetsklänningen liknade hon mer en hovdam hur mycket hon än fingrade på kniven. Och Branlett sneglade ideligen på Bridget. Det tog ett tag innan Elaine förstod att han tittade på hur hon gick i sina högklackade stövlar. Hennes vida byxor satt faktiskt ganska snävt över höfterna. Men hon suckade bara. Lyckligtvis la Bridget själv inte märke till det, vilket Elaine skulle ha känt genom banden även om hon försökt dölja det. Bridget tyckte om när män tittade på henne. Vuxna män. Det skulle knappast gynna Elaines sak om hennes väktare gav unge Branlett smisk på stjärten. Vad de framförallt ville veta var om Rhian Cawley var HD. Ingen av de fyra hade någonsin sett en syster förut, men de antog att hon var det eftersom hon kunde leda kraften och föra dem och deras knäktar över hundratals mil i ett enda steg. Det var ett utmärkt tillfälle att öva sig på att svara undanglidande utan att ljuga. Och ormringen på hennes eget finger gjorde det lättare. En lögn skulle fläcka ned hennes förhållande till de fyra redan från början. Men om hon var för frikostig med sanningen kunde hon knappast hoppas att Harry Miller skulle nås av några rykten om att Elaine hade Aisha Jair vid sin sida. Alla fyra var naturligtvis ivriga att berätta hur många knäktar de hade med sig. Sammanlagt drygt 3000, varav nästan hälften var armborstskyttar eller hillebardiärer som skulle komma särskilt väl till pats på murarna. Det var en ansenlig styrka för fyra hus att redan ha till hands när Dailin kom på besök. Men i dessa tider ville förstås inget hus att dess överhuvud skulle vara utan skydd. Det förekom att ädlingar blev bortrövade när det tvistades om rikets tron. Corney sa just detta med ett skratt. Han verkade vilja skratta åt allting. Branlett nickade och drog fingrarna genom kalufsen. Elaine undrade hur många av hans talrika släktingar som visste att han hade gett sig av och vad de skulle göra när de fick veta det. Om Dailin hade velat vänta några dagar, sa Catelyn, så skulle jag ha tagit med mig mer än 1200 man. Det var tredje gången som hon på lika många meningar hade lyckats påpeka att det med bred marginal var hon som haft med sig den största styrkan. Jag har sänt bud till alla hus som är svurna till Haven. Och ja, till alla som är svurna till Northern, sköt Cornell in. Med ett flin förstås. Northern kanske inte kan uppbåda lika många svärd som Haven eller Trackhand. Eller Mantir, tillade han med en bugning till Perivale. Men alla som rider när örnarna kallar kommer att rida för Caimlin. De kommer inte att rida så snabbt på vintern, sa Perivale tyst. Och överraskande eftersom ingen hade sagt någonting till honom. Vad vi än ska göra får nog göras med dem vi har nu. Cornell skrattade, dunkade pojken på axeln och sa åt honom att gaska upp sig. För varenda man med ett hjärta i bröstet var på väg till Caimlin för att stödja hennes nåd Elaine. Elaine tittade däremot närmare på Perivale. Hans blå ögon mötte hennes ett kort ögonblick innan han blygt sänkte blicken. Han var förvisso bara en pojke, men han förstod bättre vad han hade gett sig in på än Cornell och Catelyn, som än en gång upplyste dem om hur många knäktar hon haft med sig och hur många fler Haven kunde kalla in. Som om inte alla, utom Avienda, visste exakt hur många som skulle svara när varje hus kallade, räknat i tränade soldater. Bönder som hade burit en hillebard eller en pik i något krig och bybor som kunde inkallas vid behov. Nästintill exakt i varje fall. Först Willin hade gjort ett gott arbete med unge Perivale. Nu var det hennes sak att se till att det inte gick till spillo. Till sist var det dags att utväxla kyssar. Branlett rodnade ända upp till hårfästet. Perivale blinkade försakt när hon böjde sig mot honom och Cornell lovade att aldrig tvätta sin kind igen. Catelyn gav Elaine en förvånansvärt tveksam puss på kinden, som om det just hade gått upp för henne att hon hade gått med på att ge Elaine en ställning över sin egen. Men efter en kort stund nickade hon för sig själv och den svala stoltheten la sig ånyo över henne som en mantel. När de fyra ungdomarna väl lämnats i händerna på tjänarna som skulle föra dem till de sviter som Elaine hoppades att överpigan hade hunnit göra i ordning, fyllde Dailin på sin vinbägare och satte sig på en av de höga snidade stolarna med en matt suck. Aldrig att jag har gjort ett så gott arbete på en enda vecka för, om jag får säga det själv. Jag fick Candred ur vägen med en gång. Jag trodde aldrig att Dernin skulle kunna bestämma sig. Och det tog inte mer än en timme att inse att jag hade rätt. Fast jag fick stanna i två till för att inte göra henne för när. Kvinnan måtte stanna i sängen till mitt på dagen bara för att hon inte kan bestämma sig för vilken sida hon ska gå upp på. Resten var beredda att ta sitt förnuft i fånga efter bara lite övertalning. Ingen som har något vett i huvudet vill riskera att Arimilla får tronen. Hon tittade fundersamt ner i vinet en liten stund. Sen spände hon blicken i Elaine. Hon tvekade aldrig att säga vad hon tyckte, vare sig hon trodde att Elaine skulle hålla med eller ej. Och det var tydligt att det var just vad hon tänkte göra nu. Det kan ha varit ett misstag att låta Frändes kvinnorna föreställa Aisha Dare. Oavsett hur väl vi lindat in det. Det utsätter dem för påfrestningar som kanske är för stora för dem. Vilket innebär en risk för oss allihop. Den här morgonen stod husmor Corley plötsligt och gapade och stirrade som en bondflicka på första besöket i storstaden utan någon anledning som jag kunde upptäcka. Jag tror att hon nästan misslyckades med att väva portöppningen hit. Det skulle verkligen ha varit ett vackert spektakel om alla ställt upp sig för att rida genom ett magiskt hål i luften som sen aldrig visade sig. För att inte tala om att jag skulle ha varit fast i Catalins sällskap. Ljuset vet det hur länge. Förfärliga barn. Det är inget fel på hennes hjärna om bara någon uppfostrade henne i några år. Men hon har fått en dubbeldos av Havins giftiga tunga. Elaine skar tänder. Hon kände väl till hur spydiga huset Havins medlemmar kunde vara. Hela släkten var stolt över det. Att Catelyn var det var uppenbart. Och hon var trött på att förklara vad som hänt idag och skrämt varenda kvinna som kunde leda kraften. Hon var trött på att bli påmind om just det som hon själv försökte ignorera. Den där fördömda signalelden flammade fortfarande i väster. Omöjlig både i sin storlek och varaktighet. Den hade fortsatt med ominskad kraft i timmar. Vem som än ledde all denna kraft utan rast måste ha stupat av utmattning vid det här laget. Och den fördömde Rand Althor var där, mitt i stormens hjärta. Det var hon helt säker på. Han var visserligen i livet, men det fick henne bara att vilja örfila upp honom för att han lät henne genomlida detta. Nå, hans ansikte fanns kanske inte framför henne nu, men Birgit drämde ner silverbägaren på en buffé med sån kraft att vinet skvätte åt alla håll. Någon tvätterska skulle få svettas för att gnugga bort den där fläcken från hennes rockarm. Barnungar, röt hon. Människor kommer att dö på grund av de beslut som de fattar. Och de är en samling förbannade barnungar. Carnail, värst av hela bunten. Du hörde vad han sa, Dailin. Han vill utmana Arimillas utvalde förkämpe som någon fördömd Arthur Hökvinge. Hökvinge stred aldrig mot någons förbannade förkämpar. Och redan när han var yngre än vår fördömde först Nåfen visste han att det var fullständig idioti att låta så mycket hänga på någon förbannad duell. Men Carnell tror att han kan vinna den förbannade tronen åt Elaine med sitt förbannade svärd. Birgit Trehalion har rätt, sa Avienda hetsigt. Hennes händer var hårt knutna om sammetstyget i klänningens kjol. Carnell är en idiot. Men hur kan någon följa dessa barn i spjutdansen? Hur kan någon begära deras ledning? Dailin betraktade de båda två. Hon valde att svara Avienda först. Det syntes att älkvinnans utstyrsel roade henne. Men så var hon också förvirrad av att Avienda och Elaine adopterat varandra som systrar och att Elaine överhuvudtaget hade en äl som vän. Att Elaine valde att låta denna vän delta i deras rådplägningar var någonting som hon visserligen tolererade, men bara nätt och jämt, och det visade hon. Jag blev överhuvud av Tarovins hus vid 15 års ålder, när min far dog i en skärmytsling i Alteras kärmarker. Mina två yngre bröder dog i strid mot boskapstjuvar från Morandi samma år. Jag lyssnade på mina rådgivare. Men det var jag som sa till var Tarawins ryttare skulle slå till. Och vi lärde altaranerna och murandierna att göra sina stöldräder någon annanstans. Det är tiden som väljer när ett barn måste bli vuxet, Evienda. Inte vi. Och i dessa tider kan ett överhuvud som är ett barn inte vara barn längre. Och vad er beträffar, ers nåd Birgit, fortsatte hon med torrare ton. Ert språkbruk är, som alltid, mustigt. Hon frågade inte hur Birgit kunde veta sådant om Arthur Hökvinge som ingen historiker kände till, men betraktade henne med vägande blick. Branlett och Perivale kommer att lyssna på mina råd. Det tror jag att även Catelyn gör, hur mycket jag än bävar för all tid jag måste tillbringa i flickans sällskap. Vad Carnail beträffar är han knappast den första unge mannen i historien som tror sig vara odödlig och oövervinnlig. Om ni inte kan tygla honom i egenskap av generalkapten föreslår jag att ni provar att helt enkelt gå framför honom. Med tanke på hur han glodde på de där byxorna kommer han förmodligen att följa er vart ni än leder honom. Elaine ruskade av sig det oblandade ursinnet som vällde upp i henne. Det var inte hennes ursinne, lika lite som det varit hon som var arg, vare sig på Dailin eller på Birgit som skvätte vin omkring sig. Det var Birgits vrede. Elaine ville inte örfila upp Rand. Nå, det ville hon kanske, men det hade ingenting med saken att göra. Ljus hade Carnail också tittat på Birgit. De är överhuvuden för sina hus, Evienda. Ingen som tillhör deras hus skulle tacka mig om jag behandlade dem som någonting ringare. Tvärtom. Männen som rider för dem kommer att kämpa för att hålla dem vid liv. Men det är Perivale och Branlett, Carnail och Catelyn de rider för, inte mig. Därför att de är husens överhuvuden. Evienda rynkade pannan och la armarna i kors, som om hon drog en sjal om sig, men hon nickade, kort och motvilligt. Bland Ale uppnådde ingen en så upphöjd position utan mångårig erfarenhet, och de visas godkännande. Men nickade gjorde hon. Birgit, du kommer att ha med dem att göra, antingen du vill eller ej. Och du ska som generalkapten möta deras överhuvuden. De skulle inte nödvändigtvis vara klokare om deras hår var vitt. Och sannoliken inte lättare att ha att göra med. De skulle fortfarande ha sina egna åsikter. Och dessutom åratal av erfarenheter som skulle ge dem tyngd. Förmodligen skulle de vara 10 gånger så säkra på att de visste bättre vad som behöver göras än du. Eller jag. Hon ansträngde sig verkligen för att hålla skärpan borta från sin röst. Och den ansträngningen kände Birgit säkert av. I varje fall minskade plötsligt raseriet som flödade från henne. Helt borta var det inte. Birgit tyckte om när män tittade på henne. I varje fall när hon själv ville det. Men hon tyckte inte om när någon påstod att hon försökte locka till sig deras uppmärksamhet. Men hon visste hur farligt det var för dem båda att ge känslorna fria tyglar. Dailin hade börjat läppja på vinet, men hon studerade fortfarande Birgit. Det var bara en handfull som kände till den sanning som Birgit så desperat ville hålla hemlig. Och Dailin tillhörde inte denna krets. Men Birgit hade försagt sig så många gånger att Dailin blivit övertygad om att det fanns något mysterium dolt bakom Birgits blå ögon. Ljuset alena visste vad hon skulle tro om hon lyckades komma på gåtans lösning. Som det nu var de båda som olja och vatten. De kunde vara oense till och med om vad som var upp och ner och sannligen om allt annat också. Den här gången ansåg uppenbarligen Dailin att hon hade gått segrande ur dispyten. Men det må vara som det vill med den saken, Dailin, fortsatte Elaine. Jag skulle ändå ha varit gladare om du tagit med dig deras rådgivare också. Gjort är gjort, men jag är bekymrad, framförallt för Branlett. Om Gilliard anklagar mig för att ha rövat bort honom kommer det att göra saken värre istället för bättre. Dailin viftade bort detta. Du känner nog inte släkten Gilliard särskilt väl. Så som de träter sinsemellan kan det dröja till sommaren innan de ens märker att pojken är borta. Och skulle de göra det kommer ingen att försöka ogiltig förklara hans val. För det första skulle ingen av dem erkänna att de var så upptagna av att käbbla över vem som skulle bli förmyndare att de glömde bort att hålla ett öga på honom. För det andra skulle de inte vilja erkänna att de inte blivit tillfrågade. Och i vilket fall som helst skulle Gilliard hellre ställa sig bakom Shida än bakom Marn, och de är inte särskilt förtjusta i Aaron eller Sharand heller. Jag hoppas att du har rätt, Dailin, för jag ger dig uppdraget att handskas med alla vredgade medlemmar av huset Gilliard som kan tänkas dyka upp. Och medan du ändå fungerar som rådgivare åt de andra tre kan du hålla tummen i ögat på Cornail så att han inte gör någonting fullständigt galet. Hur övertygad Dailin än låtit fick det första uppdraget henne att grimasera en aning. Det andra fick henne att sucka. Detta fick Birgitta att skratta högt. Om du får bekymmer kan jag låna dig ett par byxor och några stövlar så kan du gå framför honom. En del kvinnor, mumlade Dailin ner i vinet, kan få en fisk att nappa bara genom att kröka pekfingret, ersnåd Birgit. Andra måste släpa runt betet över hela dammen. Evienda skrattade, men Elaine kände genom bandet hur Birgits vrede steg. En våg av kall luft slog in över rummet när dörren öppnades. Rosoria steg in och gjorde stram honör. Överpigan och högste bokhållaren är här, ersnåd Elaine, förkunnade hon. Hennes röst blev osäkrare mot slutet när hon uppfattade stämningen i rummet. En blind get skulle ha kunnat uppfatta den, med tanke på att Dailin var belåten som en katt i en mjölkbod. Att Birgit blängde ilsket på henne och att Evienda valde just detta tillfälle att komma ihåg att kvinnan faktiskt var Birgit Silverbåge, vilket denna gång fick henne att stirra skamset ner i golvet, lika generad som om hon hade skrattat åt en av de visa. Ibland önskade Elaine att hennes vänner kunde komma lika väl överens som hon och Evienda. Men på något sätt lyckades de trots allt knoga sig fram tillsammans. Och mer än så kunde hon inte begära av riktiga människor. Perfekt var det bara i böcker och lekarnas sagor. Släpp in dem, sa Elaine, och stör oss inte annat än om det kommer ett angrepp mot staden. Eller om det är någonting viktigt, ändrade hon sig till. I sagorna råkade den som gav en sådan befallning alltid ut för någon katastrof. Ibland fanns det faktiskt lärdomar att hämta i sagorna, om man bara letade efter dem.